Det som jag vill dela här är från Lukas 13. Jag delade en del av det här för ett par veckor sedan när vi var i norra Bohuslän. Men det var inte någonting vi spelade in då. Det var väldigt levande när jag förberedde mig då. Jag tror också att det kan vara profetiskt budskap till någon eller några, kanske för många. I det här kapitlet, Lukas 13, så talar Jesus här innan de här verserna som vi ska läsa om, nödvändigheten om omvändelse. Det är olyckor som hade drabbat där i Israel, och de tänker som vi människor gärna gör. Om det händer en svår olycka, vad hade de gjort för ont? Och det här ställer de då, lärjungarna tar upp med Jesus, och han säger att olyckor drabbar vem som helst, det handlar inte om det. Men om ni inte vänder om, kommer ni att gå förlorade som dem. Det är omvändelsen som är så viktig. Och sen berättar han en liknelse om fikonträdet. Från vers 5. Nej, säger jag er, om inte ni omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt. Sedan berättade han denna liknelse. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård. Och han kom för att se om det fanns frukt på det, men han fann ingen. Då sa han till sin trädgårdsmästare: i 3 år har jag kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet, men inte hittat någon. Hugg ner det. Varför ska det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade honom: herre, låt det stå kvar även i år, tills jag har grävt omkring det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år. Annars ska du hugga ner det. Vi förstår säkert alla att trädgårdsmästaren är Jesus själv, som är innebörden här. Och det visar på Guds rättfärdighet och hans barmhärtighet. Det talar om Guds tålamod med oss människor, men också att tiden är begränsad. Det finns en begränsad tid. Och om vi då ser på fikonträdet, som ju är ett känt symboliskt träd i bildspråk i Bibeln, det profetiska ordet nämns ju första gången i första Mosebok vid syndafallet. En bild på, kan man säga, människans hjälplöshet i synd och en falsk rättfärdighet eller någonting för att skyla sin nakenhet och sin synd. De där löven som Adam och Eva tog på sig där. Senare fikonträdet en bild på Israel i det gamla förbundet och framåt förstås, men det börjar ju där. Som Guds egendomsfolk. Och en symbol, eller tänkt att vara en symbol på ett gudfruktigt liv, ett liv för Gud. Man kan också se i profeterna där det står om, det beskriver trygghet och vila. Var och en ska kunna sitta under sitt vinträd och sitt fikonträd. Det är liksom en bild på trygghet där, och vila och ro. Jesus tar upp fikonträdet i Matteus 24 som ett profetiskt tidstecken. När kvisten börjar bli mjuk, alltså när saven, när livet börjar komma i trädet, då, säger Jesus, är tiden nära. Då är tiden nära för hans återkomst. Och där har vi Israel igen, på nytt igen, som han först och främst menar. Och vi vet att om FN och USA och EU, om alla sviker Israel, så vet vi att det finns en som aldrig sviker, och det är Herren. Det är Israels Gud. Han sviker alla. Han står fast vid sitt ord och sina löften. 3 år hade han sökt frukt. Jesus hade gått omkring där i Israel, bland folket, bland det judiska folket, kallat, manat till omvändelse, sökt frukt, men han fann ingen frukt. Han kallade dem till omvändelse och till Guds rike. Bönehuset här, templet i Jerusalem, det hade blivit det som var tänkt som ett bönehus. Det hade blivit som en rövarkula, precis som Jesaja hade profeterat tidigare. Och Jesus påminner ju just om det. Och strax innan, ja, Jesus också förbannar ju fikonträdet. Det återkommer ju, men där är inte, där är, får vi skilja på bilden. Därför att där handlar det om att roten ruttnar. Trädet är som roten ruttnar. Det handlar alltså om det religiösa Israel. Det religiösa, det döda lärosystemet som man levde i, som ledde till hyckleri, självrättfärdigheten och allt det som vi läser om på den här tiden, som Jesus avslöjar, allt det som ledde fram till att man utlämnar Jesus att dödas. Judarna utlämnar honom, hedningarna dödade honom. Det var frukten av det. Därför att det här religiös aktivitet som det fanns gott om, mycket om i Israel, och ett inlärt lärarsystem, men det kan inte bära någon god frukt. Det bär ingen frukt. Och det var därför som Jesus förbannade fikonträdet, därför att det kom ingen frukt. Och det står i evangeliet där, att han fann inget på trädet. Med andra ord, han fann inte ens några gröna knoppar. Och det betyder, det kommer inte bära frukt det här året heller. Den som hade den här vingården med fikonträdet, det var ofta vanligt att man planterar fikonträd i vingården, vill hugga ner trädet. Men medlaren säger, Jesus säger, trädgårdsmästaren, nej, låt det stå ett år till. Och då ska jag göra allt. Jag ska gräva, jag ska göda. Om det inte bär frukt då, så hugg ner det. Israel på den tiden bar ingen frukt, därför att de hade övergett Herren. Som folk, de religiösa ledarna, hade övergett Herren. Och de levde i andlig otrohet inför Gud. Hyckleri, när man försökte dölja sin synd med ett front yttre, en fasad. Frukten, den goda frukten, vad ser vi där? Ja, vi kan gå till Apostlagärningarna 2. Då ser vi när ett fikonträd bär god frukt. Frid och glädje, rättfärdighet i den helige Ande, tacksamhet till Gud och frimodighet att vittna om Jesus. Kärlek till sanningen, kärleken till Guds ord. Det, allt detta är frukt. Kärlek till andra, till sina medmänniskor. Ärlighet, tjänande, utgivande. Det var inga perfekta människor, men allt det här, det kom naturligt som ett utflöde ur deras liv, när en helig ande hade fått fylla dem och möta dem på nytt. Det var frukten. Ödmjukhet, tjänande sinnelag, utgivande. God frukt utifrån rena motiv, för att drivkraften kom inte från dem själva, deras eget, det kom från en helig ande, från Guds hjärta. Idag ser vi mycket av, när man söker yttre manifestationer, som vi ständigt påminns om, skryt och girighet. Gud har talat, du ska ge, 10 ska ge, vad var det senast? 10 personer ska ge 10 000, eller vad det var, har Gud sagt. Det här är villolära, det här är ingen god frukt. Det här är dålig frukt. Girighet. Därför säger Jesus, se till att ingen bedrar er. Se till att ingen bedrar er. Israel på den här tiden hade ju avfallit därför att de blandade med traditioner. Egna traditioner och tillsammans med skrifterna. Vilket gjorde traditionerna tog överhanden. Och Jesus säger i Markus 7 från vers 6. Rätt profeterade Jesaja om er, ni hycklare. Hos honom står det skrivet. Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Förgäves dyrkar de mig, eftersom de lärer och förkunnar en människobud. Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar. Han sa också till den, ni upphäver fullkomligt Guds bud för att hålla fast vid era egna stadgar. Det är en process det här. Vi ser hur det går till när man blandar och det där tar överhanden. Precis vad som hade hänt. Det var ett val. Viljan att lyda Gud saknades. En förrädisk blandning. Och idag ser vi samma sak i vårt land. En väldig aktivitet för att tona ner, som man säger, olikheter. Katolicismen och det evangeliska. För att förena. Man vill ena, precis som på den här tiden. Men vad har hänt? Ja, traditionen har tagit överhanden. Livet dör. En anpassning som leder till avfall och trolöshet. Ett år till, sa Jesus. Vi vet att det var ingen frukt. Man korsfäste Jesus, sin Messias, världens frälsare. Det höjs ner. Och då gäller det fikonträdet, folket och landet. Det höjs ner. Men rötterna fanns kvar. Därför säger Jesus i Matteus 24: när ni ser fikonträdet, när kvisten börjar bli mjuk, med andra ord när hjärtan börjar bli mjuka, man börjar vända sig till honom som de förkastade, då, när livet börjar komma. Och det är det vi ser idag. Inom parentes vill jag bara säga att vi är så glada i styrelsen i Parosa Mission, därför att vi har bett till Gud. Och ni vet att vi har känt på våra, i våra hjärtan att vi ska stödja ett arbete bland det judiska folket ekonomiskt. Och Gud har lett det så underbart, så vi kommer att stödja en husförsamling som finns i Judén, som det mesta är hemligt på grund av säkerhetsskäl. Det är judar som älskar Jesus. Det är alltså det man kallar Västbanken. Jag bara säger det inom parentes, för vi är så glada över det. Det känns så rätt och så profetiskt och så starkt att få vara med i det. Därför att det står ju i, också i profeterna, och vi ser att det nämns där särskilt juda. Att det kan faktiskt se ut som att väckelsen, det innan Jesus kommer i Israels frälsning, kan börja där till och med. Men vart den börjar, huvudsaken är det kommer att vi får en liten del i detta och vara med och välsigna. Det är underbart. Men när jag läste det här så tyckte jag att, jag tror att det var den helige ande som målade upp det. Jag hade aldrig tänkt så på den här bilden som Jesus beskriver med fikonträdet, att han ska gräva, han ska göda. Och det blev så tydligt kristallklart för mig, vad innebär det? Jag har inte tänkt de tankarna förut, jag har inte sett det förut. Men jag tror att det är det som Gud kanske talar till oss. Och först naturligtvis, hur är det med svensk kristenhet? Vill Gud ge Sverige extra tid? Precis som vi hörde innan, vi behöver be för Sverige. På nytt. Mer bön för Sverige, för vårt land. Kommer Gud att ge mer chans, ytterligare tid, en nåda tid för Sverige, för vårt land. För att väcka, kanske måste han skaka om. Och han gör det alltid ett gott syfte. Han skulle gräva, trädgårdsmästaren Jesus. Och så kan det också vara i våra personliga liv. Inte bara man ser de stora sammanhangen, men i våra personliga liv. Att Gud vill göra ett djupare verk i oss. För att vi ska bli fastare i tron på honom, i förtröstan på honom, i trohet till honom. Han vill göra ett djupare verk. Jag riktigt såg den där spaden, när den ner i jorden, och vad händer? Upp och ner, huller om buller, det skakas om. Jorden skakas om, eller kanske det jordiska skakas om. Om ni förstår bilden. Det kan vara så att det som är stöd, det har varit stöd i våra liv, tas bort ifrån oss. Men det är inte för att skrämma, det är inte för att någonting annat som trädgårdsmästaren gör det, än för att hjälpa träd. Rädda trädet. Det kan vara trygga omständigheter i våra liv som skakas om. Och vi kanske tycker att det här kan inte komma något gott. Och vi kanske känner som att allting skakar omkring oss eller i våra liv. Med omständigheter. Hur det här, jag kan inte se att det kommer något gott. Men han vet. Han har allt under kontroll i ditt liv. Om du tillhör honom. Han har ett gott syfte. Evighetsperspektiv i ditt liv. För vad händer? Ja, vi får kasta oss på Jesus. Vi får lita på hans barmhärtighet, Guds barmhärtighet. Och som en sång som Janne brukar sjunga av Jimmy Swaggart, som är hans favorit, vågar jag nästan säga. Ganska ofta spelar både hemma och på Beteskeppet, vet jag. Men det är en text, och jag kanske inte är lika förtjust i Svaggart, men det är väldigt fina sånger, väldigt fina texter. Och det är säkert en text där, låt blodet tala för mig. Låt blodet tala för mig. För vi är alla ofullkomliga. Och när Gud gör ett djupare verk, då ser vi oss själva kanske sidor som vi inte helst vill se eller veta av. Då får vi åberopa Jesu nåd. Blodets kraft, blodets rening. Låt blodet tala för mig. Därför att blodet täcker all våran synd. Efesierbrevet 3 och från vers 16. På Paulus bad. Jag ber, skrev han. Jag ber att han i sin helighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus ska genom tro ska bo i er hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Och det är det som helgelse och det grekiska ordet hagiazo på grekiska i grundtexten helgelse som betyder renas eller avskiljas. Och det betyder att ta något åt sidan för att rena det och använda det för ett speciellt syfte. Det gäller våra liv. Det kan också beskrivas att insättas i sitt rätta syfte. För det är vad Jesus gör i våra liv. Det är vad han gör med oss. Vad blir kvar i den här processen? Ja, det som blir kvar om vi håller oss till Jesus är att vi litar mer på honom. Vi förtröstar mer på hans nåd. Vi blir fastare, rotade, som grundade i kärleken, i Guds kärlek som vi läste. Och vi vet då att vi blir påminna, vi ser än en gång att vi är i Guds hand. Även om det ibland skakar så vi inte vet riktigt vad är det som händer. Men det är detta, denna process, detta som Jesus gör. När jag gör ett djupare verk i våra liv. Det är det som ger frukt. En god frukt. En frukt som mättar Guds hjärta. Ni vet, när Jesus vet efter frukt, efter fikon, så står det att han var hungrig. Frukten mättar. Och Jesaja 53 och vers 11, så där det står där om efter beskrivningen om Jesu korsfäst och död och uppståndelse, ni vet en, det är uppenbarligen som Jesaja fick. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se, och det gäller alla som tar emot honom, frukten av det hans gärning och bli tillfreds, men det kan också översättas och bli mättad. Vad mättar Guds hjärta? Jo, att du och jag har gemenskap med Jesus. Håller oss till honom. Håller fast i honom vad som än händer. Att lita på honom. Inte på någonting annat jordiskt. Vi behöver allt det andra naturligt i. Vi är människor. Men vår djupaste och starkaste förtröstande har vi Gud. Det är det det handlar om. Så oavsett omständighet att vi förblir i honom. Att vi håller oss till Jesus. Och jag kände så starkt det här att man ibland kan undra, för vi har bett för Sverige, vi har bett om mycket, så, och vi kanske trodde någon, nu kommer det, nu är det snart här. Men okej, väckelsen kom inte när vi önskade och kanske trodde, men vi håller oss till dig ändå, Herre, för vi vet att du är trofast. Det är ett jagande idag efter under och tecken, manifestationer, många gånger på ett kanske osunt sätt, det är inte alltid det. Vi ska be om att Gud gör under. Vi ska be om att han griper in. Precis som han gjorde på apostlärningarnas tid. Men det finns de som jagar och som det leder till att man säger att som Bill Johnson, som ni säkert känner till från i New Wine. Kristna ska aldrig vara sjuka eller fattiga. Och det finns att lyssna på YouTube, så det är bara att gå in och höra. Det är en falsk lärare som vill styra Gud. Som leder då till, när det undren uteblir, att man till och med överdriver eller ljuger om under som inte har hänt. Men det kan ju vara så, även om vi ber och vi hoppas att undret uteblir. Vad gör vi då? Håller vi oss till Jesus ändå? Håller vi fast vid honom ändå? Har vi förtröstan och varje säger Jesus, även om du tillåter det här svåra i mitt liv just nu, så vill jag ändå hålla mig till dig. Jag vill ändå tillhöra dig, Jesus. För det är det enda som egentligen betyder någonting. Och kanske är det så att vi måste lära oss på nytt eller bli påminna om att be. Som Daniels vänner i Daniels bok, ni vet de tre vännerna. När de stod hotade till livet och skulle kastas i den brinnande ugnen. Men de sa, vår Gud är mäktig och räddar oss. Om han vill. Men om han inte gör det, så tror vi på honom ändå. Och vi tillber inte dina avgudar. När vi kan läsa. Säger vi så. Även om undret uteblir. Jag vet att Gud är mäktig. Men om han har en annan väg, så håller jag fast vid honom ändå. Det är det han vill se hos oss. Det är det han förväntar sig hos oss. Jesus gräver. Och han göder, gödslar, ger näring Och jag tror att det kan betyda att han ger uppmuntran, påminner om ett löfte, talar tröst till oss, talar tro till oss. Han visar att han är med oss. Första Timoteusbrevet 4 och vers 6. En god Kristi Jesu tjänare som får sin näring. Där har vi gödseln eller gödandet så att säga. Näring av trons och den goda lärans ord som du har följt. Han skrev till Timoteus, Paulus här. Och andra Thessalonikerbrevet 2 vers 16. Må vår Herre Jesus Kristus, själv Gud, vår Fader som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Här kommer näringen in i våra liv. Och det behöver vi ibland. Och jag vill berätta om ett exempel som hände när vi var, ni vet, vi var nyss i Spanien, Janne och jag, i maj. Vi var tvungna att ta tidig och sen semester, så att det var 3 veckor vi åkte till Spanien. Och det var jättehärligt och vi är ute mycket i naturen, där tycker jag avkoppling och fotar och så här och ser fåglar förstås. Men så skulle vi hem då, närma sig. Vi flög över Paris, bytte där och till Malaga, samma väg tillbaka hem. Och dagarna närmade sig. Det var bara det att jag hade en känsla av, jag tänkte, jag vågade inte ta upp pappren med, ni vet, man skriver ut mejl, man har inga biljetter, man får det på nätet. Jag visste att mellantiden där i Paris var väldigt kort. Och ju mer jag tänkte på det, så tänkte jag, men de kan inte göra en resa som man inte hinner nästa flyg. Men så den där natten innan vi skulle flyga, vaknade jag 2:30 och vi skulle upp 4:00. Och så ligger jag där och tänker, men så kommer jag på det, men det är ingen annan som har på, det är ju jag som har valt tiderna, insåg jag. Och ju mer jag tänkte på det, så visste jag att i den här stora flygplatsen, och jag visste hur lång tid det tog i Paris när vi åkte ner, flög ner, så insåg jag, vi fixar inte det här. Vi kommer att missa planet från Paris. Det är omöjligt, och man åker buss till nästa terminal och jag, allt det här. Och jag var alldeles förtydlig, jag säger inget till Janne, för då blev han nervös, och så härsade vi upp varandra. Och han sov ju då. Så jag låg och jag verkligen ropade till Gud. Och jag bad där fram till 4, för jag kunde inte sova. Jag bad om annat också, för annat också, och andra. Men särskilt detta i Europa, Jesus. Och till så sa jag, Gud, jag vet att du är mäktig till och med att skynda på flyget till Paris. Jag vet att du är mäktig att göra det, om det är så. För jag, ärligt talat så var jag inte övertygad om det. Men ändå vet ni, man vet att det är möjligt. Gud kan göra vad han vill. Och så bad jag en bön till. Och det var, vi hade ju sett hur Gud var med på många sätt, i små saker i vardagen eller i detaljer och så här på resan och där vi var, dag för dag. Men ändå kände jag, Jesus Herre, jag önskar att du ville ge oss en uppmuntran. Bara att du visar att du är med oss och att vi är med dig. Att vi går med dig, kände jag. Jag hade en sån önskan, en längtan efter det. Jag la fram det som en önskan. Så iväg till flygplatsen och allt det här. Jag vågar fortfarande inte riktigt titta på pappren och tiden och detta. Men jag visste redan där mellan, eller ja, flyg där i Paris. Och jag visste det här funkar inte. När vi landar, går in för landning i Paris, så talar kapten. Och det är svårt att höra högtalare för flygplanet. Men så säger han något att... vi går in för landning 40 minuter eller något sånt där, minuter före utsatt tid. Vi sa, vad sa han? Sa han? Nej, men han måste ha sagt 4 minuter. Eller nej, 14 minuter, sa vi till varandra. Nej, ja, nej, vi hörde nog fel. Och så fick vi stressa och skynda och springa och allt det där till sista då säkerhetskontrollen igen för handbagage. Och jag minns att han sa där, killen där, lugn, lugn, madame, lugn, lugn, du hinner. Han såg vad jag hade för tid. Och när vi satt vid gaten och var klara, i lugn och ro, då tittade jag på klockan, för vi såg ju vilken tid vi landade. Jag tog upp mina papper. Men gode Gud. Alltså, så många gånger som jag och kanske andra med idag flyget, jag har flygit väldigt mycket i mitt liv. Jag kan fatta om man drar in 40 minuter på en resa som är 10 timmar. Men det här var en resa på 2,5 timme. Jag har aldrig varit med någon liknande. 2,5 timme och vi är 40 minuter tidigare än ordinarie tid. Gud! Jesus, tack! Så dels, jag tror att det var ett under när jag sa det, ja men Gud, måste jag blåst planet tillbaka på planet. Ja, ni förstår. Men jag fick ju också den där bekräftelsen. Jag tyckte det var som ett tecken verkligen. Jag är med er och ni är med mig. Tack. Tack Jesus, allt. Allt ordnar sig. Men det var ett nödrop på natten. Jag vill avsluta med det. Det var ett nödrop. Och det är så också det blir i de här, i den här processen. Situationen när Herren gräver omkring oss, omkring trädet, för att göra ett djupare verk. Det kanske blir ett nödrop där nere från djupet av våra hjärtan. Men det nödropet, det är jag övertygad om, det går direkt till Guds hjärta. Psalm 130. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst, låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, för att man ska frukta dig. Jag väntar på Herren, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord. Här har vi näringen, va? Gödseln, gödandet. Min själ längtar efter Herren, mer än väktaren efter morgonen, ja, mer än väktaren efter morgonen. Hoppas på Herren. Kan också översättas, ha tålamod, håll ut, var rotad i Gud. Israel, till hos Herren finns nåd. Full lösepenning finns hos honom. Med andra ord, blodet täcker allt. All skuld. Det är han som ska friköpa Israel från alla deras missgärningar. Och det gäller också oss. Och vi är ju inympade i det andra Israel, Guds Israel. Om vi håller fast vid Guds ord, vid Jesus, vid hans ord, sanning, då blir kvisten mjuk. Saven, livet rinner till och vi kan bära frukt, mer frukt för Guds rike. Kanske på områden där vi har varit fruktlösa i våra liv, där Gud vill se frukt. Och han kan förvänta sig frukt, för att det är inte vi som åstadkommer. Vi bär frukt. Det är Guds verk i oss. Och det där nödropet, det var det jag såg när jag fick synen om en äkta väckelse i Sverige 1990. Synen fick jag 1990. Och det var genom tårar och nöd och bön. Det var ett nödrop. Jag kommer att tänka på det när jag läste det här och den här salmen. Det var ett nödrop jag såg från Guds folk i Sverige. Och ni vet hur ofta i Bibeln vi läser att Gud var barmhärtig mot Israel. Gud såg i barmhärtighet trots så mycket hyckleri, trots mycket ondska och falskhet och lögn och avgudadyrkan och otrohet mot honom. Men han såg ofta i barmhärtighet för fädernas skull, står det. Och jag tänkte på det, är det inte så kanske vi också ska be? Att Gud ska se barmhärtighet till Sverige, till vårt land, för tidigare generationer. De män och kvinnor som hängav sig, gav sina liv för Gud, för Herren, för hans verk. Reste ut i missionsländer för att sprida evangeliet. Gav allt hängivet. Ingen uppblandning, ingen kompromiss, ingen anpassning. Allt för Jesus, allt för Guds verk. Och kanske vi också får be så. Herre, se i barmhärtighet till vårt land på grund av dem. Det som har hänt tidigare. Och alla böner och bedjare som har levt och verkat i Sverige. Och jag tror att det är tilltal till oss från Herren. Amen. Amen.